God förmiddag och varmt välkomna till symposiet Åland i ett framtidsperspektiv. Jag heter Kjell-Åke Nordqvist, jag är tillförordnad direktör vid Ålands fredsinstitut. Och min uppgift idag är att guida er och oss alla genom dagens program. Som ni vet så firar Ålands fredsinstitut 25 års jubileum. Imorgon faktiskt, om man ska vara korrekt. Men vi vågar inte ta någon risk, så vi firar redan idag. Och med anledning av det så vill vi arrangera det här symposiet med en inriktning mot framtiden. Ni vet, jubileer, de blir lätt ett tillbakablickande. Det är lätt hänt att de stora orden om historien kommer fram, tolkningen av vad som har hänt står i fokus, och så må det vara. Men ett jubileum kan lika gärna vara framåtsyftande. Och särskilt i en tid när framtiden framstår som kanske lite svårare att förutse än tidigare. För att vi ska få hjälp med att reflektera om inte bara historien och nutiden utan om framtiden framför allt, så har vi fyra eminenta talare inbjudna idag. Professor Jan Sundberg från Helsingfors. Hedda Langemyr, tidigare direktör vid Norges fredsråd ska vi säga. Vad jag ska säga precis nu, det får du berätta. Så har vi Christian Pleijel och Barbro Sundback. Alla de här presentationerna kommer under dagen att följas av en kommentar som ni har sett av programmet. Jag ska inte gå in på det i detalj. Men så blir upplägget. Nu håller vi på fram till lunchdags. Sen blir det som sagt var lunch och så fortsätter vi och avslutar dagen med ett panelsamtal. Innan vi sätter igång så vill jag ge ordet till en person som har velat skicka oss en hälsning.
Sveriges regering, liksom jag personligen, vill på det här sättet hylla Ålands fredsinstitut som idag firar sina första 25 år. Som vi vet, fred byggs med engagemang, målmedvetenhet och inkluderande processer. Det vet alla som har arbetat med frågor om hur fred skapas och bevaras. Men vi vet också att det ofta inte räcker med att vilja väl. För att nå slutmålet krävs kunskaper. Kunskaper om konflikters orsaker och också om förutsättningarna för de nödvändiga kompromisserna. Och kunskaper om hur man ur motsättningar och stridigheter bygger en hållbar fred. Därför är forskningen på det här området som Ålands fredsinstitut och många andra också bedriver så betydelsefull. Ni tillför också en praktisk dimension som handlar om tillämpningen av de instrument för fredlig konfliktlösning som har prövats med stor framgång i verkligheten och i vårt närområde. Ni ger genom att finnas där ni finns ett bidrag till tryggheten och stabiliteten i vårt omedelbara grannskap, men också genom att sprida det goda exemplets makt så ger ni ett bidrag till en lite bättre värld. Så våra och mina varmaste gratulationer på 25-årsdagen med hopp om ett nytt framgångsrikt kvartssekel.
Det ska till ett generalkonsulat för sånt där. Får vi be Olof Ehrenkrona att skicka ett uppskattande tack till ministern från symposiet. Tack så mycket. Då vill jag ge ordet, Jan, till dig om du känner dig beredd och klar med detta. Varsågod.
Ja, det var ju väldigt fint att Margot Wallström uppmärksammade det här, måste jag säga. Det här... ja, jag tänker inte hålla någon PowerPoint. Jag är van att undervisa och föreläsa så här fritt, så att det här är min stil. I varje fall så jag har då valt som tema nu då att tala om självstyre som kan lösa och skapa konflikter. Det är nämligen sån grej, saker som jag har sysslat med lite grann nu för tiden. Med att titta på regionala partier, på det här partiet, i olika autonoma självstyrande regioner. Och lite utmanande också den teoribildning som finns där. Också andra saker, jag ska inte gå in på det nu. Men det här, jag tänkte bara börja med att säga att vi vill göra ett svep först för att gå in på det här med självstyrande regioner. För nämligen hur det ser ut i världen med demokrati och annat har en i största grad har betydelse för hur man kan lösa olika konflikter och bilägga olika så här, så att säga, som uppkommer olika typer av konflikter. Det är nämligen det att högerpopulismen i det här ute i världen har fått ordentligt med vind i seglen. Och det här är oroväckande på många olika sätt, för att den nationalism som man driver där, den är dessutom, kan man säga, en nationalism i sig är inte illa. Om vi nu säger att Åland har en otroligt vacker skärgård eller något annat som är vackert, kultur och så vidare, det är någonting positivt av nationalism. Men säger man, gör man det så att nationalismen till någonting negativt, där man säger att man är emot någonting, man är emot olika folk eller mot en grupp eller någon religion eller riktar sig helt enkelt mot någonting annat, negativt. Och den här typen av nationalism framträdde väldigt starkt hos just den här typen av högerpopulister. Och det värsta är att mycket av det här verkar bli accepterat ute i samhället. Det är nämligen en sån här glidning på gång utan verkligen märker det. Och det här är farligt. Jag menar att vi som statsvetare och andra också förstås som är uppmärksamma på det här, att man inte följer med den här utvecklingen. Vi är det här vana med inom forskningen att titta på hur auktoritära stater, hur så att säga olika former av auktoritära stater transformeras över till någon sorts form av demokrati, alltså en demokratiseringsprocess helt enkelt. Vi ser idag en utveckling som är oroväckande, där demokratier, det vill säga etablerade demokratier, gör reträtt. Där vi har alltså demokratier som backar på olika fronter. Jag kan ju nämna sådana som Polen, okej, det är en ung demokrati. Ungern, samma sak. Österrike ser det väldigt villa ut för tillfället. I USA blev Donald Trump vald. Ett etablerat parti, men de facto så att säga har kört en väldigt högerpopulistisk linje. Och en ordnad den här linjen som är svårt att förutsäga. Nämligen, de här liberala demokratierna som egentligen är den högsta formen av demokrati. Vi talar om representativ demokrati, inte direkt demokrati. Så den består av två pelare. Dels har vi den här pelaren som så att säga, där vi har folket som väljer och har fått ett parlament. Och sen har vi då en regering. Det är alltså den parlamentariska sidan av det här. Men så har vi en annan pelare. Och där hör det fri- och rättigheter. Dit hör rättsstatens principer. Och dit hör också det här såna FN-konventioner som flykting- och barnkonventioner. Det är de här två pelarna som är så att säga viktiga i det här, eller centrala i den liberala demokratins upplevelse. För att just den här andra pelaren garanterar att minoriteter skyddas från olika typer av angrepp. Jag ska komma in lite grann på det här senare, men att det här jag kan bara säga att uttryckligen den här andra pelaren verkar vara den som det angrips på olika sätt nu i den tid vi lever i. Samtidigt är det en oroväckande ute i världen också. det auktoritära Kina verkar bli en mer eller mindre en förebild för folk och nationaliteter ute i världen. Det är nämligen blivit väldigt rika, förmögna, framgångsrika, men de struntar fullständigt i mänskliga rättigheter. Och egentligen borde USA med sin demokrati vara representant för de mänskliga rättigheter och så vidare, så lever inte upp till det idag. Åtminstone med den president som vi har nu, så det här så lite ser inte bra ut. Och dessutom var en stark nationalism som vuxit fram där och man slutar sig. Och det här öppnar då möjligheterna för kineserna, vilket de också gör. De är fritt fram i Latinamerika, i Asien, i det här Afrika. Så att de här med Kina inne i, dessutom inne i Kina så att säga, innanför nationens gränser, så har man ingen som helst respekt för territoriella minoriteter. De i Tibet och turkfolk och så vidare. Och det är väl knepigt i Hongkong också, gamla kronkolonin. Inte för att tala om Macau. Sen har vi något vi talar om Spanien. Spanien är en hybrid, alltså egentligen ingen direkt federation. Bland klassificeras det som en federation, bland inte. Den är vad det. Men det här kan vi säga att det läge som har uppstått i Spanien i allra högsta grad nu aktuellt är det här på inget sätt någonting mönstergilt. Spanien tar till auktoritära medel för att sätta Katalonien på plats. Katalonien tar i steg som kanske inte heller är så värst övervägt. Så att det här råder nu väldigt djupa känslor i Spanien, Katalonien för tillfället. På något sätt borde snett ända från början. Det är som om man inte hade liksom klara spelregler för hur saker och ting ska skötas. Frågan om suveränitet är någonting som har fått sig en ordentlig, ska vi säga, omvärdering. Den ligger ju som grunden från Västfaliska freden, alltså efter 30-åriga kriget, och anses vara orubblig. Så att stater då inom sina egna territorier kan handla fritt, så att säga. Och det här, enligt den här principen då, om suveränitet, så kan stater då inom, utan yttre inblandning då det här kväsa minoriteter eller uppror i någon del av landet och så vidare. Det är så här vi har fått ta del av och den uppfattningen som har varit rådande. Men vi kan säga att idag är begreppet suveränitet flytande. Eftersom stater är på flera olika sätt uppknutna med förpliktande fördrag. Vi har ju förstås då de som är medlemmar här i Europeiska unionen har överlåtit suveränitet till då Bryssel. Dessutom har vi då FN-fördrag, handelsavtal, bilaterala avtal. Så att stater har med, så att frivilligt överlåtit suveränitet till det här till andra myndigheter. Och sen har vi också den att inom så att säga det här demokratier och särskilt liberala demokratier så har man i ökad utsträckning börjat överlåta partiell suveränitet till något specifikt territorium, distinkt territorium inom den egna staten. Det här skedde förstås för länge sedan redan här på Åland, men att det här, så att man kan säga att man har en partiell suveränitet. Som många andra här i Europa har partiell suveränitet. Skottland, Färöarna, Grönland och så vidare. Och det här är någonting som när liberala demokratier gör det här i öppna avtalet
så är det då avsikten är att det här sker på fredlig väg och man kommer överens och man kan förhandla. Det är alltså det som är grunden. Och då är det lyckat om man lyckas på det sättet. Men där statsmakten är svag, eller till exempel har kollapsat, som i Afghanistan, kan nämna Irak, Somalia, Libyen, så det här, där skapar så här territoriella självstyre, eller ska säga som bryter sig loss, krigsherrar och så vidare, på ett territorium. Så det här blir ett väldigt konfliktfyllt läge. Och leder lätt till inbördeskrig, etnisk rensning i sin brutala form. Det är alltså det när staten har förlorat sin monopol på våldet och kan inte kontrollera det här territoriet. Då blir det så att säga uppgörelse, intern uppgörelse. Men det här med statens våldmonopol är ju en väldigt känslig fråga. I auktoritära stater så drabbar det minoriteter på olika sätt. Men i en liberal demokrati är det ändå avsikten att den ska skydda oss medborgare. Och det är ju det, en konstitution som ska till för att skydda oss medborgare. Men det som är då, vi får höra idag allt oftare, är att talesmän från regeringspartiet bland annat klagas över att konstitutionen förhindrar lagstiftning, förhindrar reformarbete. Det var en pamflett igår som denna kände av finansmannen Nalle Wahlroos var och talade för att säga samma sak. Det är en hinder i vägen. En konstitution som den är skriven liberalt med är till uttryckligen för att skydda territoriella minoriteter, olika typer. Och så säger man att det här är någonting som är i vägen. Så på något sätt, ja, man kanske inte ska ta det så bokstavligt det här med konstitution utan köra över och så vidare. Vad är den tanken? Men i varje fall, det här är illavarslande. Särskilt som det svenska här i Finland har körts över. Och nu har väl Åland också fått se en släng och finns nationella på. Så att det här, ja, det här är ju, även om en och annan politiker har påpekat eller krävt nästan att det här, att grundlagen är ett hinder i vägen, så hoppas jag nog att den ska inte, att det inte är så att man går och fullständigt negligerar, det kan inte vara fallet. Så vi får vara optimistiska på den här punkten. Men vi ska vara väldigt observanta. För nämligen, det här arrangemanget, som också är en konstitutionell fråga, att ha en partiell territoriell suveränitet, att lagstifta om, så att säga partimahen suveränitet att lagstifta om inom sitt territorium, så är på många sätt en lyckad lösning. Jämfört med sådana territorier där det sådant saknas. Ponera om vi skulle ha det här centralstyre i, kan vi säga, Grönland eller Färöen, varför inte Åland eller Skottland och så vidare. Jag menar, jag tror nog att det skulle klara sig långa hyfsat ändå, men betydligt sämre. Jag tror att missnöjet skulle vara något helt annat, en helt annat kaliber. Av helt annat kaliber. För nämligen, småskalighet inom de här territorierna bjuder på en massa innovativa lösningar. För nämligen, det är ju friare tyglar att pröva. Och misslyckas. Och egentligen skulle den här kärnstaten, och jag kallar då kärnstaten då det så att säga ditt territorium hör, skulle ha väldigt mycket att lära sig. Hur man löser småskaligt. Hur man kan, man måste ju vara flexibel. Inte går det ju att få saker att göra om man strikt byråkratiskt. Man måste vara gränsöverskridande flexibel. Hitta på olika lösningsmodeller så att det fungerar. Och rimligtvis måste också responsen komma omedelbart om man har gjort någonting galet. Så att det går att korrigera, som jag nu ser det. Det finns en hel del sådana saker som det här kärnstaten har. Skulle ta lärdomar. Men se, det brukar inte vara riktigt så. De brukar titta upp till de stora, inte till de små. Och det här är någonting, jag vet inte, är det psykologi eller vad sjutton det är, eller är det högmod, jag vet inte. Men det här verkar vara mönstret, illa nog. För att så ödmjuk ska man nog kunna vara, att man ska se omkring sig. För jag nämligen påstår att ett lyckat det här, alltså båda parterna här, kärnstaten och den här självstyrade regionen, båda har att vinna på om det här självstyret är då lyckat. Och dessutom det är så att om den här självstyrda regionen är mer välmående än kärnstaten, så det är väl en bra sak. Studien nämligen visar att såna, det är väl huvudsakligen från Karibien och de områden, att det är sådana kolonier som sen har omvandlats till så att säga självstyrda regioner, men vissa av dem då har valt senare att bli självständiga. Så har man kunnat då se att de som har så att säga upprätthållit den här självstyret har en bättre ekonomi än de som har valt fullständigt självständighet. Det vill säga att de har då, ekonomin har, och annars också så har inte varit så särskilt lyckat. Klart att det finns undantag här, men det finns ändå en viss tendens till det här. Eller ska vi säga, man kan göra en viss generalisering utgående från det här. Men samtidigt ska vi veta att en obalans i så att säga ekonomin mellan kärnstaten och den här regionen så kan ställa till det med slitningar. Det blir speciellt då om den här självstyra regionen är omfångsrik, alltså stor. Har stor befolkning. Ja, skulle egentligen ha sett och vis resurser att stå på egna ben. Men samtidigt när det så är fallet, så betyder det också att de här större självstyrda regioner som nu Katalonien till exempel då, eller Skottland, är också mer heterogena. Det vill säga folk, det är inte så att det är etniskt det här samspelt eller ska säga likriktigare, utan det talas olika språk. Alltså tänker nu på Katalonien. Nu klart det finns ju också ett ursprungsspråk i Skottland, men det här, där finns olika viljor och stort så att säga register av partier som presterar olika viljor i den här frågan. Så att det här är någonting som men rent ekonomiskt alltså, skulle de kunna ha resurser på kort sikt att ta över, men sen hur det i verkligheten skulle bli med EU och saker ska jag inte gå in på, men sen potentiellt, vilket gör att det mobiliserar så att säga de som ser framför sig självständighet, så det här så ja, det ger fart i seglet. Så att det här konflikter egentligen svåra att undgå om inte båda parterna är villiga att uppnå lösningar. De här, som jag sa, de här stora självstyrda regionerna är inte lika homogena. Oftast är de små, det är uttryckligen. Men att det här, det är vad man kan göra. Och jag tycker att England till exempel i det här fallet, eller brittiska parlamentet, var mer klokt. Ordna med en stor det här folkomröstning i Skottland. Som jag sa, det är ett heterogent, relativt heterogent stort samhälle. det löser sig på det sättet mer eller mindre. Så här sköttes det inte i Spanien från Katalonien. Nu ska vi också komma ihåg att de demokratiska traditionerna i Spanien är inte särskilt långa. Franco dog 1975 och konstitutionen kom ett par tre år senare. No, britterna var inte så snälla mot sina kolonier de heller, men det här, men vad gäller själva demokratin och dess arv som finns inom så att säga de brittiska öarna har nog ändå respekterats under långa tider. Däremot kan vi säga att i de små självstyrda regionerna så i regel både kulturellt och språkligt mer homogen. Och det här, där man också har ett litet partisystem och parlament eller vad man ska kalla det för och regering, så det här, är det här en lyckad lösning. Och det borde rimligtvis också vara för kärnstaten, om den då följer den liberala demokratins principer. För nämligen förutsättningen att bli då självständig är då försvinnande liten. Men inte ens om det finns några starka känslor för det heller. Men det här, men fördelar finns det många. Och det fördelen är den att med den småskaligheten, med den så att säga homogeniteten, så kan man skapa saker och ting på olika sätt. Och det här borde också ska vi säga, om kraven, de politiska kraven är såna att man vill ha mera så att säga handlingsfrihet, rent politisk handlingsfrihet, oftast gäller det ekonomi då, så borde det inte vara någonting bort från kärnstaten. Men i regel är det just det ekonomiska där det blir spänt mellan de här så att säga kärnstat och det här självstyrande regionerna. Det finns ju olika exempel, jag menar i princip handlar det ju Katalonienkris om ekonomi. Vi kan tala ju också om kurderna och så vidare. Det finns mycket annat med också, men det finns ekonomi. Vi kan tala om Skottland har ju viss mån det också ekonomiskt. Så att när det de liberala demokratierna i sig så där vi ofta glömmer sina principer när det blir fråga om krass ekonomi. Men vad är inte bättre än att en region blomstrar? Så det borde vara bra bara för riket. Tvärtom, om det ska vara en barlast som man måste skicka pengar till och så, att så måste man också stöda på olika sätt. Sådana fall finns ju också. Och det skulle ju verkligen vara illa, tycker jag, i mina ögon. Det här. Men att då, så att stater som saknar en sån demokratisk tradition och som inte kontrollerar hela territoriet, så förmår ju förstås inte heller att monopolisera våldet. Och där blir så att säga, om det sker en uppdelning då enligt kultur eller etnicitet, så att säga olika klaner och så vidare tar över något territorium, så då är så att säga den här regionaliseringen är rena sprängstoftet. Så att i forskning som man bedriver till exempel i USA och många andra ställen med de här det finns en hel del nämligen forskning inom militärakademier där de tittar på att vad händer sen då när man har krigat färdigt, hur ska man bygga upp en nation och så vidare. Och i vissa av de här som jag tar del av så handlar just om Afghanistan och Irak och så vidare. Och där ser man liksom inte med blida ögon att det här det är indelat till exempel Afghanistan i något slags federalt system eller något liknande. För att det skulle bara leda till flera konflikter. Men inte, nu lever den på sätt och vis som en enhetsstat, men det här men inte får den. Inte, det är stora problem alltså så att när inte staten kan kontrollera det här våldspelet. Men det här balansgången mellan graden av självstyre och graden av kontroll från kärnstaten, så det är en väldigt känslig fråga. Och det här är någonting poppar upp titt och tätt. Nämligen bara en liten skärpning av kontrollen över så att säga den självstyrande regionen brukar liksom ge ganska så starka reaktioner. För man är väldigt känslig för sådana saker. Med all rätt förstås. Så att det behövs inte så väldigt mycket. Och vi stöter ju på det alltså också politiska uttalanden. Vissa politiker har sina, speciellt med nationalistisk inbörd och sina synpunkter. Samtidigt så är man också i det här inom kärnstaten väldigt känslig med att utdela ökad särbehandling. Eftersom det här särbehandling menas då liksom att man ger en särlösning, det vill säga att man ger större befogenheter att förfoga över skattemedel eller något sånt. Liksom. Nej, inte övriga landet har det. Enhetsstatens principer liksom är lite det här att man ska ha lika överallt och ha väldigt svårt att ge någon så att säga särbehandling. Men som jag nu sagt här, försöker säga är att det här med suveränitet börjar mer och mer bli flytande. Vi har liksom ett sätt att, jag menar, vi har många olika sätt att hur man ska lösa konflikter, hur man ska så att säga få en stat att fungera. Nämligen, vi kan ju också vända på steken och säga att de länder, 27-28 länder har vi ännu medlemmar i EU, att de är egentligen, ska vi säga, regioner inom EU. Det vill säga, de har gett sin suveränitet till EU. Så de är då så att säga lite i samma situation till exempel som Åland. Men det här är förstås, det här är en väldigt känslig fråga förstås, för att nu vill man hålla kvar sin stat och nation så att säga. Men lika väl har det skett en förändring över tid om vi tittar det tillbaka. Som gör att det vad vi ser som en staten har förlorat en del av det här själva. Och, ska vi komma ihåg, motreaktionen är den att vi får det högerpopulism, stark nationalistisk, i negativ form av nationalism som vi får se. Och det farliga här är att etablerade partier, etablerade politiker, tar del av det här och överför det. Vi har sett hur det har gått i Danmark, där Dansk Folkeparti har influerat över även till och med socialdemokratin. Också att jag har en nationalistisk agenda. Jag var i Oslo här inför senaste valet i Norge. Och där står Siv Jensen och snackar om att det här, om vi tycker gillar privatbilismen, men inga flyktingar, och det vill man veta av. Medan Erna Solheim, den här statsministern, står bredvid och säger ingenting. Det är alltså en gradvis förskjutning som övertagits av andra partier. Det är det här jag börjar med att säga, att det här är en fara. För det här slår tillbaka uttryckligen mot självstyrande regioner, minoriteter, kvinnor. Kvinnor är ingen minoritet, men det slår mot dem lika väl och så vidare. Vi måste vara aktsamma och följa med det här. Och tåla lite stryk också och gå tillbaka. För man måste liksom stå på sig och titta hur man ska liksom få och det här. Och inte bara vara passiva och följa med. Jag hoppas att jag inte är alltför pessimistisk. Men jag försöker ingjuta er att ni använder era känselspröt eller morrhår, vad ska jag kalla det för så att säga, vad som är på gång i samhället. Och är aktsamma och följa med det här. För att inte är ju demokratin den världens bästa system, men vi har inte något bättre heller. Och vi vill inte ha några övriga system så att säga på oss. Och tyvärr så finns det många krafter i samhället som oanat följer med. Jag vet inte, det påstås att efter fruktansvärda krig, alltså andra världskriget, så går det tre generationer, så har man glömt vad som har hänt eller något sånt. Är vi väl där nu då? Är vi tredje, fjärde generation, hur man räknar? Ja. Hörni, vi ska inte vara, låt oss följa till pessimism. Jag ska bara säga att det finns olika lösningsmodeller och många inte nu löser sig i Spanien också. Men det här kunde ha skötts bättre. Tack för mig i alla fall.
Tack Jan. Vi ska ha känselspröten ute idag. Och vårt första känselspröt är Sia Spilopoulou Åkermark som ska kommentera.
Jag står här. Okay. Ja, om du tar fram.
Varsågod Sia.
Tack. Tack så mycket Jan. Jag är förstås ganska spänd. Det känns väldigt högtidligt att det är 25 år sedan Fredsinstitutet bildades. Och det är väldigt hedersamt att få kommentera Jans inlägg som rör väldigt många och väldigt stora frågor. Men jag vill som forskare men också som talare berömma Jan redan från början för ett exemplariskt sätt att sammanfatta sina poänger. Vi fick detta igår och jag tycker att om ni läser det noga så ser ni att han har hållit sig verkligen till det som var avsikten. Och den är ypperlig också av den anledningen att den tar upp de allra största frågorna som våra samhällen har idag, inte bara på Åland men också globalt. Och jag tycker att det är väldigt intressant att du har använt under presentationen också ordet den liberala demokratin flera gånger. Min roll är nu här inte att tillföra en massa nya idéer, så jag ska hålla mig till de termer som Jan har använt och ställa frågor bara för att öppna diskussionen som jag tror alla ni har också många tankar och idéer kring. Men grundidén i det Jan presenterar för oss är att den liberala demokratin bygger på ett antal grundantaganden där framförallt den parlamentariska representationen, mänskliga rättigheter och rättsstaten i två olika pelare är grunden. Sammanfattningen börjar med orden den liberala demokratin och sluta med orden god ekonomi. Så jag skulle vilja säga att i det som Jan har också presenterat och tryckt på ganska mycket, den ekonomiska självständigheten, ligger en tredje pelare, nämligen att idén med den liberala demokratin i sin klassiska mening har också varit att skapa ett ekonomiskt en utvecklingspotential och en positiv välfärd. Så vi har alltså tre saker som tillsammans sammanfattar vår tanke i västvärlden om den liberala demokratin. Om vi ska titta tillbaka i tiden till hur det här uppstod för att kunna blicka framåt. För jag tror att grunden till problemet är det Artur Mas, tidigare president i Katalonien, sa för några dagar sedan. Han sa, vad betyder det att vara fri idag? Och jag tycker att han satte fingret mitt i prick. Om suveräniteten nu är luddig och den blir allt mer begränsad, vad betyder det då att vara fri idag? Och den liberala demokratins idé var i grunden att skapa frihet för människorna, att man ska uppleva en relativ frihet, men också att skapa gemenskap. Och jag tror att det är någonting som vi kanske återkommer till under dagen. Så grundidéerna är frihet och gemenskap. Och där kommer grundlagen, så jag skulle gärna vilja höra mer Jans tankar kring det. Hur skapar vi gemenskap och frihet idag? Och är inte ett problem just det att den ekonomiska välstånden som vi har upplevt och njuter av är också i sig ifrågasatt, inte minst i hållbarhetskravens tidevarv? Så vi är i ett nytt skede. Jag är inte pessimistisk alls. Jag tror att folk har jättesunt förnuft. Jag tycker man hör det i Katalonien, man hör det här. Vi vill ha möjlighet att känna både vår personliga och pluralistiska frihet, men också att känna oss delaktiga i någonting. Och det är det som är kanske utmaningen för politiken idag, att omskapa den liberala demokratin. Hur kan vi göra? Hur ska vi tänka? Du sa att det finns modeller.